Det är onsdagen den 26 november. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna ska ni vara till oss. Den 7 juli 2022, alltså för drygt 3 år sedan, inträffade ett grovt våldsdåd i Skellefteå. Luna, en 9-årig flicka, var på eftermiddagen på väg hem från fritids i stadsdelen Morebacke när hon överfölls av en 15-årig pojke. Hon misshandlades mycket svårt. Gärningsmannen slår henne med tillhyggen, drar av hennes kläder, binder och våldtar henne och stryper henne genom att linda hennes skosnöre runt halsen. Han lämnar henne sedan kvar i skogen, medvetslös och som det skulle komma att visa sig skadad för resten av livet. Den här fruktansvärda historien tror jag nog ni känner till, för medieuppmärksamheten har varit mycket stor då. Och dådet har också i efterhand varit mycket omtalat. Senast i en artikelserie här på Ledarsidan där Tove Divendal har skrivit och vars tredje del publicerades idag. Många har berörts och engagerats av det som hände Luna på grund av brottets ovanliga råhet. Den här typen av mycket grovt våld mot barn är ju, tack och lov, mycket sällsynta i historien. Men många har också uppmärksammat och upprörts av historien kring gärningsmannen. Det fanns nämligen under en lång tid varningssignaler om att någonting var fel, men ingen hade reagerat från myndigheternas sida. Pojkens officiella ålder var 2 år lägre än hans riktiga ålder. Han hade nämligen registrerats felaktigt när han anlände till Sverige 2018, vilket skolan också visste om. Skolan hade också uppmärksammat att han antastat flickor i sin närhet. Man hade pratat med föräldrarna, men inte vidtagit några ytterligare åtgärder. Och ett år före attacken på Luna hade han överfallit en vuxen kvinna i en gångtunnel. Men eftersom han var minderårig utreddes inte fallet av polisen utan överfördes till socialtjänsten. Och skolan fick heller ingen information. Det här ska vi prata om i dagens podd. Vad har hänt under de dryga 3 år som har gått sedan överfallet på Luna? Hur mår hon idag? Och hur är det med hennes familj? Och hur ser livet för dem ut idag? Och vad har politiker och myndigheter gjort sedan dess för att något liknande aldrig ska kunna ske igen? För att prata om det har jag med mig 2 gäster, nämligen Emma Jodet Wettergren, faster till Luna. Varmt välkommen hit, Emma.
Tusen tack.
Och så Tove Livendal som alltså skrivit den här artikelserien, vars tredje och avslutade del publiceras idag. Emma, nu redogjorde jag väldigt kortfattat för överfallet på Luna. Jag tänker att du ska få berätta lite mer. Börja med, hur fick du själv höra talas om vad som hade hänt?
Jag befann mig i Pajala då med min familj och med mina föräldrar, tillika Lunas farmor och farfar. Och vi fick ju tack och lov inte veta om att hon saknades, utan när hon hade hittats så ringer min bror till min mamma och säger att de har hittat en flicka och hon andas. Mm. Så det var liksom det första som jag minns det i alla fall, att det kom till oss. Och eftersom vi träffas så sällan, eftersom vi bor så långt ifrån varandra, så är ju alltså det är ett guldkorn att kunna sammanstråla. Och då hör jag hur min mamma, jag hör ju att det är något som inte är som det ska på hennes röst. Men då säger hon, men betyder det här att ni inte kommer imorgon? Mm. Och den, när min bror bara, jag hoppas att det kommer men jag vet inte än. Mm. Och då kan man kan inte ens föreställa sig att något sånt här hänt. Man tänker att hon har brutit benet och det kanske de hinner gipsa som ändå kan sätta sig på bussen.
Ja, just det. Du har ju varit med i podden tidigare och berättat om den här händelsen. Och som jag sa inledningsvis, du har ju skrivit jättemycket om den. Men för att alla ska ha koll, vi ska prata ändå lite närmare om det. Det här skedde ju mitt i sommaren, juli, det är högsommar, det är mitt på dagen. Ja, vad skedde? Ganska nära där Luna bor och går i fritids, vad jag förstår.
Ja, hon skulle ju gå hem från fritids och jag vet inte om exakta antalet meter, men det känns som att det skulle kunna vara 700 meter hem. Mm. Och på den vägen finns det ju, det är en gångväg bara.
Och det är liksom igen ett bostadsområde?
Ja, det är bostäder, det är lite skogspartier, det är lekplats, det är fritids och skolan då. Ja. Även en kyrka innan man kommer fram då till det bostadsområde där hon bor. Så att, det är ju en ganska trygg plats som man tänker att man vågar släppa sin 9-åring på cykel.
Ja, men precis. Och det är just samtidigt också i denna julidag också.
Ja, mitt på blanka dagen.
Hur upptäcktes det här dåret mot Luna? Hur hittades hon?
Det var ju faktiskt gärningsmannen som försökte larma att det ligger en flicka i skogen här, förbipasserande. Men flera vågade inte följa med han. Och sen till slut så fick han stopp på en kvinna som trodde honom. Men sa att jag kan inte följa med dig själv, det törs jag inte. Och då kommer det till par som följer med honom. Och sen kommer det ytterligare en kvinna då som till slut fattar sinnesnärvaro och ringa in. För att hon levde ju och andades, men var oerhört svårt skadad. Och jag förstår att det varit ett otroligt tumult med det de tvingades se.
Mm. Luna förs då till sjukhuset i Skellefteå, men bedöms ganska snart att hon behöver mer vård. Hon flygs till Umeå i helikopter.
Yes. Ja.
Mamman din svägerska, hon följer med.
Ja, hon får inte följa med i helikoptern.
Nej, just det. Hon fick åka taxi.
Ja,
just
det. Och det är nog den längsta resan i världshistorien.
Ja. Och då, vad händer sen natten, de första dygnen? Vad vet man? Vad händer? Vad är det liksom för processer som sker då?
Polisen har ju varit oerhört förtegen, så att sjukvårdspersonalen får ju inte heller reda på det de frågar efter. Och de första, jag vet inte hur många dygn det var, men det var de första dygnen där så fick man ju inte röra henne heller mer än nödvändigt på grund av utredningen. Så att jag tror att om det var 3 dygn in i det hela, då fick man hålla hennes hand igen. För då hade alla de här undersökningarna som behövdes för rättegången gjorts.
Mm.
Och det var också svårt att liksom inte hålla handen.
Nej, sitta bredvid och se. Ja, jo. Det är lätt att föreställa sig. Det som har hänt också då, som jag sa, Luna har ju blivit strypt med någonting runt halsen, så att hon har under en viss tid inte helt enkelt fått tillräckligt med syre. Och Nej. Det orsakar skador på hjärnan helt enkelt. Och det dröjer ett tag innan man vet hur illa det är helt enkelt.
Ja, och det var ju man höll ju henne sövd för att hon behövde ha respirator på grund av svullnaden i halsen efter strypvåldet. Och sen när man då försöker lätta på narkosen så får man ju inte den respons som man förväntar sig. Och det var ju en oerhört svår dag. Då hade vi ju allihopa sammanstrålat i Umeå och var på IVA tillsammans, närmast anhöriga. Och då samlades ju, var det 5 olika professioner som satt på rad och utifrån sina bedömningar och sina erfarenheter. Så då... Och jag vet att det var då Emily också beskriver hur hon första gången grät. Mm. Och då kändes det som att golvet under oss öppnades och vi bara föll.
Hur många dagar efter överfallet hade det gått då?
11 tror jag.
Ja, alltså 11 då var hon ju till, liksom vaken och fördes över till barnavdelningen. Men man försökte ju väcka henne kanske 5 dagar efter. Och då svarade hon liksom inte som. Så att det här mötet hade vi ju innan hon placerades på barnavdelningen i Umeå också.
Mm. Du ska snart få fortsätta berätta, jag ska bara släppa in Tove. Du har ju med anledning av den här texten skrivit besökt familjen, träffat Luna, träffat hennes föräldrar och lilla syster. När du tog del av deras berättelser från just de här första dagarna, vad var det som fångade dig främst eller fäste dig främst vid?
Ja, det är bara så ofattbart hemskt. Det Emily beskrev, Lunas mamma då, är ju på något sätt den värsta mardröm man kan tänka sig som förälder. Att behöva vara med om, att förstå att först den här oron, vart ens barn är. Och sen när man väl får svar så är de kanske värre än vad man någonsin skulle kunna föreställa sig eller drömma mardrömmar om. Och sen då också de här... Precis som vi talade om, när insikten kommer att det är såna irreversibla skador. Och det är ju så här, hon lever men en del av henne finns inte kvar. Utan det är en person som har berövats ett liv som hon skulle kunna haft. Så att för mig är det bara ofattbart att behöva vara med dem.
Mm. Ja, Emma, går det bra att prata om det här?
Det går bra.
Ja. Vad är det Luna har för skador idag, så här 3 år efteråt?
På grund av hjärnskadorna så sitter hon ju fortfarande i rullstol. Och har svårt att styra armar och ben. Men det går framåt fortfarande, även om det går långsamt. Men som i dagsläget så kan hon, om man hjälper henne att få upp maten, så kan hon föra skeden eller gaffeln till munnen själv. Hon kan liksom träffa munnen nu. Och det gjorde hon inte förut. Så att det händer saker, hon blir starkare. Hon vill ju så mycket. Och sen de fick LSS så har hon ju också blivit piggare. Det är en stor skillnad mot från början när hon bara hade rätt till assistans och aktiviteter enligt socialtjänstlagstiftningen.
Ja, precis. För där har ju varit ytterligare en kamp som har börjat för familjen. Vilken rätt till stöd, vilken form av stöd man ska få.
Ja.
Vad är för skillnad mellan de där två?
Alltså, du har bara rätt till skälig levnadsstandard under SOL-beslutet. Och under LSS så har du rätt till att leva det liv du känner igen och ett liksom gott liv i uttryckt i lagtexten. Och det här fick ju konsekvenser för att hon hade inte rätt att göra utflykter. Hon hade inte rätt att åka till sina anhöriga som hon var van att göra. Och det gjorde ju att då fick min bror och min svägerska åka iväg. För det, vi visste ju att det var bra för henne. Och vi såg att hon utvecklades och rehabiliterades och blev bättre och starkare av att få göra det hon var van att göra. Men det var ju utan assistans. Och så onödigt kan jag tycka. Jag kan tycka att när en sån här sak händer så då pekar man inte på enstaka ord i utlåtanden. För som jag förstår det så hakade kommunen upp sig på att läkarna inte kunde säga hur länge hon skulle ha de här skadorna.
Och det var ett kommunalt beslut jag förstod, men sen så är det då
Försäkringskassan som har på samma underlag beslutat om LSS.
Mm. Okej, okay. Och hur länge gällde det här första beslutet så att säga?
Jag tror att i december 23 fick hon...
Okej, så det tog ganska lång tid?
Det tog väldigt lång tid.
Ja.
Och då får man komma ihåg att de bodde nästan hela första året på sjukhus. Mm. Där föräldrarna tog skift. Liksom. En dag med Luna, en dag med Ylva. En dag med Luna, en dag med Ylva.
Mm.
Så att anledningen att jag har varit med i media är ju att det fanns liksom inte utrymme för dem. Att det fanns inte tid, det fanns inte möjlighet.
Mm.
Och då kände jag att jag behöver prata om det här.
Mm. Jag misstänker att ingen av er är experter på den här typen av byråkrati, men varför blev det så här? Ja, om det var det man, kommunen ville de bara komma så enkelt ut som möjligt? Eller vad
jag
var
vet
det
inte. Jag har många frågetecken när det gäller Skellefteå kommun och socialtjänsten där.
Mm.
Socialnämnden.
Ja. Tove, du som har bevakat fallet, har du några tankar kring det?
Jag vet inte hur man resonerade specifikt, men dels är det ju så att det är min erfarenhet är att man är oerhört rädd för att dra på sig kostnader som dessutom då skulle kunna bli prejudikat, som man ofta brukar säga, och vilket så här, som om det skulle finnas så här många fall. Alltså det är ju ett exceptionellt fall, och då får man, tror jag, också se det för vad det är. Jag tänkte på när vid något av våra samtal, Emma, så sa du att det handlar ju inte bara om att nu har vi lagt alla de här kostnaderna för att Luna ska överleva det här. Men till vad då? Till vilket liv då? Jag minns att du sa det, och det är precis det handlar om. Att om man får någon att överleva från en sån här, men nekar möjligheten att göra någonting med det liv som blir kvar, då har man ju på något sätt, ja, då är ju frågan varför man tog kostnaderna i första fallet.
Mm. Ja, precis. För när man får hjälp enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, det som kallas då LSS. Kan du berätta lite mer, vad kan Luna och familjen göra idag som var omöjligt tidigare med bara det här?
Idag kan de ju åka iväg och få ta med sig assistenter på resorna. Till exempel när de har varit hem till Tornedalen, till Lunas farmor och farfar. Och även när de åker på semester och bland annat när de har varit till sjukhushästen i Sparreholm. Viktiga resor som vi ser gör skillnad.
Mm. Du var ju som sagt med i podden tidigare. Då var det januari 2023, tror jag, det hade bara gått ett halvår. Du berättade då att Lunas förmåga att prata och kommunicera var väldigt begränsad då. Hur har det utvecklats under de här drygt två åren som har gått sedan dess?
Det har inte hänt så mycket i det fallet, tyvärr. Och det är ju någonting som vi... Det skulle göra stor skillnad för henne om hon kunde kommunicera med ord. Så det hoppas vi fortfarande. Det berättas om i alla fall att hon vid ett tillfälle har sagt solros. För att en av assistenterna hade en tatuering med en solros på handleden. Men det har inte gått att liksom reproducera det. Men så det finns nog någonstans där inne. Och det är det medicinen också säger. Att det hon har kunnat, finns det kanske möjlighet att återfå.
Mm.
mental är ju inte prioriterat, tänker jag, för hjärnan.
Märker man någonting hur mycket hon vet och känner igen och minns av tidigare liv? Reagerar hon på liksom gamla gosedjur och leksaker och allt sånt där? Liksom?
Det känns som att hon är den hon är där inne, alltid har varit. Kommer ihåg gamla minnen och ler och skinner upp till det. Och även när man gör saker så kan hon komma ihåg det sen. Så att minnet känns som att det är ganska intakt. Och hon är sig själv. Vi känner igen henne med den typen av humor hon har och vad hon tycker om och inte tycker om.
Humöret då? Hur är hennes stämningsläge? Ja, jag förstår att det varierar, men vad ska jag säga om det?
Ja, hon är glad och positiv. Men hon har nog blivit duktigare på att säga ifrån. För hon har alltid varit väldigt snäll. Men nu behöver hon ju verkligen protestera när hon inte vill någonting. Mm. Men överlag glad och positiv. Mm.
Jag ska ta in Tove för några frågor. Hur kommer det sig att en politisk chefredaktör som brukar skriva ledarartiklar hoppar in och skriver så mycket om sånt här fall? För det är både liksom ämnesval och även genre, tycker jag. Ja, det är inte en helt vanlig tyckarartiklar, så att säga.
Nej, fast jag vill nog se det som att Svenskans ledarsida har försökt under lång tid att skilja ut sig i att vi tillåter oss en mycket större bredd i hur vi skriver och vad vi skriver om. Och det handlar ju dels om en utgångspunkten att samhället, om man så att säga vill förstå och inte bara kommentera till exempel det som sker i politiken, utan man vill ibland också kunna ligga steget före och säga här kommer det dyka upp en fråga som någon gång kommer behöva hanteras av politiker, då måste man förstå vad som händer i resten av samhället också, eftersom politiken alltid är den mest reaktiva samhällssfären. Men sen också därför att enskilda öden har en förmåga att ibland åskådliggöra saker som vi behöver prata om på ett helt annat sätt än om man skulle skriva det utan några människor närvarande i berättelserna. Så att, och då blir det ju, och vi skriver ju ofta om enskilda öden, men ofta blir det kanske då mer rapsodisk återgivning. Man vill gå direkt på så här, poängen och den politiska diskussionen. Men jag kände dels så är det ju här ett öde som verkligen berör, men som också i sig då rymmer en hel del frågor som bör ligga på politikernas bord. Och om man då också ska, om man får förtroendet att skriva om personer som har varit med om något sånt här, då tycker jag också att man behöver göra det med respekt, och då kräver det lite utrymme också.
Mm. Emma, tänker du också så att Lunas öde innehåller frågor som bör hamna på politikens bord helt enkelt?
Absolut. Mm. Och det är väl lite det vi från första början har känt, att det här behöver belysas. Det som Luna råkar ut för, det skulle kunna hända fler, fast inte exakt likadant naturligtvis, men och då behöver vi berätta om det. Mm. För det måste förändras. Mm.
Vi ska ju prata mer om det, för att som jag sa så finns det ju en rad frågor. Gärningsmannen, han dömdes till sluten psykiatrisk vård. Han bedömdes lida av en psykisk störning både vid brottstillfället och vid rättegången, och återfallsrisken bedömdes då som hög. Är man i familjen, när gärningsmannen, när ni förstod vem det var, vem han var, och ni fick veta mer om honom under samband med rättegången, vad kände ni då? Vad tänkte ni då?
Jag är ju oerhört tacksam att de så fort fick tag i vem det var. För det sparade ju mycket lidande att gå runt och oroa sig för att händer det igen, händer det någon annan och så. Men sen... Jag har inte så mycket tankar om gärningsmannen faktiskt. Han är oviktig för mig. Jag tänker väldigt sällan på honom.
Mm. För som utomstående som inte varit med om det här, man tänker på sina egna barn, då tänker man ju lätt att man skulle ha nära till ilska, nära till hat, alltså sådana känslor. Men det är inte riktigt det som dyker upp när det väl händer, låter det på dig. I alla fall inte för er.
Nej, ja, alltså, absolut. Jag kan ju bara säga hur jag har känt. Men han... Alltså sorgen, den akuta fasen är ju, då fungerar ju inte kroppen som den ska. Och sen blir ju sorgen som en följeslagare som man hämtar kraft ur egentligen. För sorgen är ett mått på hur stor och djup kärleken är. Så det är som en annan sida av kärlek. Och den handlar ju om Luna. och hur hon ska ha det i framtiden. Och att det här hände, det är liksom en annan dimension och det får man jaga politiskt, känner jag. Och jag vet inte om det är bara att jag inte har bearbetat det klart eller om det är så det är, att han är oviktig. Liksom, det går inte att göra någon skillnad. Det viktigaste är att han är inlåst, så att han inte kan göra någon annan lika illa.
Mm. Och för att undvika då, för att sagt, det här är en ovanlig händelse, men det är ju fruktansvärt när det sker, det ska egentligen inte kunna ske. Vad är det för förändringar du främst tänker vi behöver göra för att det inte ska kunna ske igen?
Att vuxna tar ansvar där de behöver ta ansvar och gör rätt saker även när det är kämpigt.
Mm. Tove, vi släpper in dig på det här förhistorien där det uppenbarligen har begåtts misstag. Hur ser du på det? Vad ser du som de stora bristerna där?
Jag ser ju brister längs hela vägen och de börjar ju i hans familj. Det är en familj som inte är en hel familj, en pappa som mestadels inte befinner sig i Sverige. Pojken kommer hit med, som jag förstår, med sin mamma när han 2018 och registreras som 9 år gammal när han kommer då från Etiopien. Mm. Men han är då egentligen 2 år äldre. Mm. Och under också processen då, rättsprocessen, då justerar man också upp, man gör en medicinsk åldersundersökning och konstaterar att han är inte 13 utan han är 15.
Så han går i fel, han går i en annan klass än egentligen han skulle, ja, hela tiden.
Ja. Och det är också det, liksom man börjar titta på grundförutsättningarna. Under hela rättegången så behöver föräldrarna ha tolkhjälp, så att det är uppenbart att de kan inte kommunicera obehindrat i Sverige. Och det måste ju ha försvårat deras möjlighet att vara föräldrar på ett sätt. Ja, för det första då pappa var inte där, så att har inte varit närvarande. Så att här finns liksom, om man tänker sig, vad behöver ett barn för att kunna växa upp till en ansvarstagande, medkännande vuxen, så behöver du i första hand ha en fungerande familj omkring dig.
Men det har ju inte alla, tyvärr. Nej, så ser det ut.
Ja. Och då så blir liksom nästa steg blir liksom den skola som du är ålagd att gå i, det är en plikt. Och där behöver man ju då fånga upp det som inte fungerar. Dels så har man ju det här kompensatoriska uppdraget att försöka kompensera för det som man inte får med sig. Men naturligtvis då också reagera om man ser att det är något som inte står rätt till. Och där har skolan en anmälningsplikt.
Ja, men bara en sån sak som att veta vilken ålder ett barn är i. Det händer ju ganska mycket på 9-åring, 11-åring, 11-åring, 13-åring, 13-åring och 15. Det förstår ju alla föräldrar. Mm. Det är en sån avgörande pusselbit som skolan uppenbarligen inte har haft. Eller man hade den, men den fanns inte där ändå på något sätt.
Nej, och det är väl också det där att jag har försökt titta då, det finns ju då, man kollar på åtalet så står det ju mycket om hur man har försökt, varför det blev som det blev, och det finns felaktiga uppgifter som har lämnats. Så vitt jag förstått så har mamman och pappan lämnat olika åldersuppgifter, och sen har Skatteverket, när de har folkbokfört den här pojken, så blev det fel där. Men samtidigt så
men blev fel. Vi har liksom folkbokföring sedan 1750, den är världsberömd. Det blir bara fel.
Ja, och det tror jag.
Det kan vi inte acceptera riktigt.
Det kan man inte acceptera, men det är mycket som händer i det här landet som vi säger att vi inte kan acceptera.
Mm. Jag tror att det handlar mycket om rädsla att bli utpekad med fel värdegrund eller värderingar eller ja.
Du tänker då på att just åldersbestämningen har varit ett stort diskussionsämne just förhållande till invandring under,
ja,
många år.
Exakt. Och allt det sopades under mattan. Mm. Istället för att bara, nu tar vi det objektivt här bara. Så här är det, punkt slut. Det är ingen värdering i om du är 13 eller 11. Du är 13, då är du det.
Mm. Och det tänker du att, då reagerar vissa människor på, nej men det här är lite kontroversiellt, det kan bli farligt. Folk kan säga att jag är rasist eller liknande. Precis. Och då bramas tillbaka.
Ja, och det tror jag har hänt i det här fallet. Jag tror att man har backat, både skolan och socialtjänsten har backat på grund av hans bakgrundsprofil.
Mm. Tror du också det, Tove?
Jag vet inte. Alltså, det finns ju också en uppgift som handlar om att man har olika kalendersystem. Och där man har försökt titta liksom på den etiopiska kalendern, och där mamman har fått ett frågeformulär från Migrationsverket och försökt förklara det här. Så att det finns också en sån aspekt. Men Emma har ju rätt i det att vi befinner oss ju också då i tid.
2018, ja.
Ja, där hela de här diskussionerna pågick. Vi hade haft stor flyktingvåg, vi hade många som kom ensamma. Och där det blev liksom en... Det blev uppenbart att det här var någonting vi inte skulle tala om. Och då kan ju hända då att man ifrån olika myndigheters håll bara inte... la så mycket tid på detta, utan ja, nu får det bli så här. Och det var också väldigt många som kom samtidigt. Så att det här är väl, nu har vi ju kommit fram till att det är jättedåligt av många skäl om man inte blir registrerad med rätt ålder, men då, så såg det inte ut just då.
Vi får lämna det där med åldern, för vi kan ju inte veta, det har inte utretts egentligen vem som har gjort fel eller vad, eller har det? Eller vet du det, Emma?
Skolan kände till det för att mamman hade berättat det, men i rättegången var det lite, de först ville de styrka de uppgifterna och sen backade de om det, så att någon kanske också då hade upplyst om att det, ja, det gör ju att han blev straffmyndig. Tack och lov.
Sen det som också händer från pojkens historia då, det är ju att han beter sig på ett sätt i skolan. Han antastar flickor i klassen och sådär. Och då tar man kontakt med familjen. Ja, vem av er vill ta det? Vill du berätta lite om det? Eller har du koll på det, Emma?
Ja, det var ju också sånt som framkom under rättegången. Och jag, återigen, liksom, det gränslösa beteendet. Vad har han gjort mot övriga personer på sin skola?
Ja, man vet ju bara det som har kommit fram.
Exakt.
Och vi har alla varit barn och vet hur mycket som inte kommer fram.
Exakt. Och jag tänker så här, är det första våldsdådet man gör så här grovt? Det tror inte jag. Så jag tror att det finns ett mörkertal som har blivit utsatta för alla möjliga saker i den skola han gick.
Det får vi påpeka då, det vet vi ingenting om, det för det finns ingenting styrkt kring det.
Nej. Men det är något som går och gnager i mig. Det skaver.
Vad, Tove, när du har tittat på det här och sett på skolans agerande, att man pratar med föräldrarna, men man tar det inte vidare, det görs ingen orosanmälan till socialtjänster och sånt, vad leder det till och hur allvarligt är det, så du, menar du?
Ja, nu vet vi ju facit, så att vi kan se hur det blev nu, och jag kan väl tänka mig, det är ju liksom det där att nu ställd inför detta fruktansvärda faktum, så skolan har ju också, man har konstaterat att här är det många som inte har gjort det de skulle. Och det, man kan väl tänka sig hur det kan gå till, att man tänker att jo, men vi vet hur det är i den här familjen och vi har pratat med dem och sådär, att man kanske man tar till i underkant av olika skäl. Det kan vara allt ifrån lättja till att man inte tar tillräckligt allvarligt på signalen eller att man inte ser allting. Det finns massa olika skäl till det. Men här är ju, det är det jag menar när man ser liksom de här olika stegen, att när skolan ser, och inte bara då en gång utan två gånger och sen tre gånger, då är det ju liksom stora alarmknappen. Då kan man inte säga att vi har ju pratat med föräldrarna, men om det då inte blir någon åtgärd, då måste man ju kontakta, då är det väldigt tydligt att här finns det en risk för både självskadebeteende för elevens sida, men också någon som, att det här är en person som då uppenbarligen har gränslöshet mot andra, och då behöver man koppla in socialtjänsten och säga nu behöver vi titta på det här, därför att det här går åt fel håll, och vi har trots de då kanske måttliga ansträngningar vi gjort, så har vi inte lyckats få någon förändring.
För först är det då skolan som inte tar det vidare till socialtjänsten. Sen så sker ju det här överfallet då, som polisen då överlämnar till socialtjänsten eftersom han då var under 15 år. Och då är det skolan som inte kontaktas. Så det finns ju så här omöjligt för folk att lägga ihop de här i efterhand naturligtvis viktiga pusselbitarna. Emma, vad tänker du om det?
Jag tänker att det är därför så viktigt att polis och socialtjänst och skola framförallt får prata med varann.
För det har diskuterats jättemycket på senare år, inte bara i det här fallet.
Nej. Det här har väl lagt blåslampa än mer på det. Men...
Vad är det, Tove? Jag förstår att det finns någon form av sekretesstanke, någon tanke om personlig integritet att myndigheter inte ska få byta. Men ändå så i sådana här fall där det ändå gäller unga personer som uppenbarligen det kan sluta hur illa som helst, så har man inte kunnat prata med varandra.
Vi hade ju justitieminister Gunnar Strömmer här på de här utvecklingssamtalen som vi genomförde. Och då berättade han att han hade varit på Brottsförebyggande rådets 50-årsjubileum och de hade letat rätt på sitt första numret av sin tidning. Och där stod det liksom brytsekretessen. Så för 50 år sedan så hade man redan då sagt att det här är ett problem. Att myndigheter inte kan tala med varandra och dela information med varandra. Och nu 50 år senare så ändras lagen. Men det är också minst 50 år av ingrodd kultur som säger att det är för barnets bästa att skydda så att inte information läcker åt olika håll. Så att det är en hel, och det pratade ju ministern om i den intervju som publiceras idag, att det är, ja, han använder inte ordet kulturrevolution, men det är ju egentligen så här, det behövs verkligen en kulturomställning. För nu har vi liksom inprogrammerade på att man håller på information och man skyddar barnet. Även det som är då, som, ja, man skyddar barnet genom att inte berätta. I det här fallet så menar jag då att det är, ja, liksom, vid sidan av det största brottsoffret Luna så är det ju ett jädra svek också mot en förståndshandikappad pojke att inte se till att han skyddas från att begå såna här saker. Det är ju också ett svek.
Absolut.
När de här uppgifterna om gärningsmannen och alla de här myndighetsmisslyckanden så att säga, rullades upp då under rättegången och medierapporteringen, ni i familjen, vad minns du hur ni tänkte då?
Det blir ju som ytterligare ett lager på sorgen över det som har hänt. Att det hade kunnat undvikas. Det blir en helt annan dimension på det hela. Förutom allt hon utsattes för så visste folk om att det här var en farlig person.
Ja, jag förstår mer. Kan du bara berätta lite mer? Ytterligare sorg. Jag förstår, men går att förklara mer att det hade kunnat undvikas? Vad gör det med ens känslor? Vad är det som händer där, så att säga?
Men jag tänker ofta att jag förväntar mig för mycket av samhället. Och det var lite så det kändes. Att det fanns så många varningssignaler på den här personen. Och om man tittar på dem i efterhand så är det ju kanske lätt att tycka att man borde ha gjort annorlunda. Men ja, jag tappar tråden.
Nej, det gör inget. Kan vänta lite. Jag kan ställa en annan fråga så länge. Vad har kommun, skola, sociala myndigheter och även andra myndigheter som polis gjort gentemot familjen efter? Har man förklarat sig eller har man... ingen förklaring kan ju hjälpa vad som har hänt, men har man agerat på något sätt?
Inte mig veteligen. Kommunen känns som att de har locket på. Rättsväsendet var ju fantastiskt för de var oerhört respektfulla och med en så svårt fall, men ändå lät oss vara med och få ta del av allt. Så att liksom den sorgen av att veta vad som hade hänt i alla fall kunde få några svar.
Mm. Vet du någonting som du eller övriga familjen eller något, har efterfrågat någon typ av att kommunen skulle ha gjort någon utredning, skrivit någon, jag vet inte, vitbok eller granskningskommission eller något?
Ja, vi har ju kritiserat kommunen och socialtjänsten för hur de har hanterat det här. Men det är ju, där svarar man ju bara med att vi kan på grund av sekretess inte uttala oss i det aktuella ämnet.
Men jag menar, vad är det för svar egentligen? Vad syftar den sekretessen?
Jag vet inte, det är väl att skydda de som är ansvariga. Och där pratade vi också mycket om att det vore ju fantastiskt om vi får ett tjänstemannansvar. Så att man måste vara ansvarig när man är vuxen.
Ja, när man har en sån tjänst.
Exakt. Ja. Och det händer ju inte i Sverige idag. Och det ser vi ju på många håll att ett tjänstemannansvar skulle verkligen behövas.
För det här att hävda sekretess inför vad liksom vuxna människor, utbildade människor har gjort på jobbet när de har fattat fel beslut. Det känns ju i andra sammanhang som absurt. Ifall jag skulle begå förtal i den här podden eller något sådär. Jag skulle säga, nej men Andreas, det här råder sekretess. Alltså, vi gör samma reflektion, det är märkligt.
Det är jättemärkligt och jag har kritiserat dem flera gånger, bland annat i Norran. Men det är liksom kalla handen.
Tove, vad tänker du om det här kommunala agerandet efteråt?
IVO har ju kritiserat socialnämnden i Skellefteå för att den hade kännedom om flera ärenden då, men, ja, men man agerade inte på det. Socialtjänsten, de hade ju då sökt föräldrarna för utredning, men när föräldrarna inte ville medverka den, då fann de inte skäl att utreda mot föräldrarnas vilja. Mm. Så det är ju, och min erfarenhet är ju att det är väldigt svårt att få ett ödmjukt förlåt från de som har agerat fel. Att man inte vill ta på sig ansvar och skuld. Det har jag skrivit om andra ärenden där det har varit på samma sätt. Du kan ta de här små pojkarna som blev felaktigt beskyllda för mord.
I Arvika, ja.
Ja, och de har ju inte fått någon riktig ursäkt för det.
Men jag håller socialtjänsten ansvarig, medskyldig till Luna och Söda. Det har jag sagt förr och det kommer jag säga igen.
En ursäkt från dem, vilken skillnad skulle det göra om någon?
Tjänstemannansvaret skulle göra skillnad.
Du pratade med justitieministern om det här.
Mm.
Tove, vad sa han, Strömmer?
Ja, det blev verkligen som Emma sa, det här fallet blev en blåslampa och det ledde till att man i de två utredningar som pågick när det här fallet skedde så skärpte man tilläggsdirektiven till en av dem. Men det här är ju som sagt, det här är en helt ny ordning som behöver ändras och det gör man inte i en handvändning. Och de två utredningarna som nu lett fram till lagförändring 1 april och sen en som träder i kraft nästa vecka 1 december. Ja, numera så finns det lagstöd för att man kan dela information med varandra. Men det finns ju noll upparbetad praxis eller vana vid att tänka kultur, på det sättet.
Ja.
Precis. Mm. Så att frågorna fortfarande när justitieministern talar om att nu det ska finnas möjlighet att samlas runt bordet och tala. Och det hade ju behövt så här hade polis, skola, socialtjänst behöva sätta sig ner och säga den här pojken beter sig på det här sättet. Vad gör vi för att det här inte ska hända igen? Och här finns ju ingen, än så länge så finns ingen upptrampad stig. Så att frågorna hur vi gör för att förhindra att det här sker igen, det arbetet kvarstår ju även om det nu kommer att finnas lagstöd för att arbeta åt det hållet.
Emma, vad tänker du kring de förändringar som har skett hittills? Tror du de är tillräckliga, så vet du kan bedöma?
Det går åt rätt håll, men det är som Tove säger att de som är ansvariga i ledande positioner måste ju då ta kontakten. Till exempel när han då överfall den här kvinnan, då borde den polisen som höll i den utredningen slagit en signal till skolan och säga hej rektor, det här har hänt den här eleven, det bör ni känna till, det kan vara fara för er personal och övriga elever. Mm. Punkt. Det behöver inte vara svårare än så.
Ja, jag skulle önska mer.
Ja.
Jag skulle önska att man sa att nu har det här hänt. Det här skulle kunna ha slutat väldigt illa. Den här kvinnan kom undan med tur. Nu kontaktar vi både skolan men också socialtjänsten för att se om det finns fler pusselbitar här. Så den sortens förebyggande skulle jag vilja se. Men
också någonting tvingande, för jag tänker både socialarbetare och poliser och så, de är uppväxta med sekretessen i liksom generna. Det är väl fått det inbankat sedan första studiedagen. Liksom.
Mm.
Det ändrar man ju inte. Nej. Det är ju som vi journalister skulle byta källskyddet liksom, åt det hållet. Mm. Liksom. Det vissa saker gör man bara inte. Så att man säger att nu har ni möjlighet att prata. Ja, det kanske man inte gör då. Liksom.
Men man kanske skulle sätta upp en liten bild på Luna på i en massa arbetsrum för att påminna om vad som händer om man inte tar den möjligheten som nu lagmässigt finns. Sen ska man ju säga, och det var också vad Gunnar Strömmer sa, att även om det då inte har funnits lagstöd så har det sett rätt olika ut i landets kommuner. Och det finns på vissa håll så har man sett behovet av att man kan dela information och tror jag hittat fiffiga sätt att göra det ändå.
Mm.
Det har alltid funnits sätt för vuxna att ta ansvar där när det händer saker. Och göra det som är rätt. Men det kräver ju civilkurage.
Mm.
Ja, det känns ju som det är väl en viktig pusselbit. Hade det funnits så hade mycket kunnat göras oavsett hur regelverket hade sett
exakt. Ut. Så att jag håller dem fortfarande ansvariga.
Mm. Emma, du har läst intervju med Gunnar Strömmer. Du har hört honom uttala sig i andra sammanhang.
Mm. Jag har träffat honom också.
Jag har träffat honom.
Väldigt sympatisk.
Ja. Men har du förtroende för att han kommer göra det som krävs?
Jag hoppas att han fortsätter göra det han säger att han önskar göra i alla fall. Sen är ju politiken inte bara en person, utan det är en demokrati. Mm. Och det kan stöta på patrull både här och där.
Så är det. Vi ska återgå till att prata om Luna och hennes familj. Det är ju trots allt de som är huvudperson här. Mm. Emma, vad händer i Luna och familjens liv just nu?
Det är skola och rehabilitering och dans och sådana vardagssaker. Och såklart förberedelse inför jul som de ska fira hemma hos oss i Trosa. Mm. Mm. Så vi samlas här. Det kommer bli jättetrevligt.
Tove, när du var på besök i Skellefteå, det är ju alltid en speciell sak att vara på plats. Det vet alla som har jobbat som reporter. Vad var det som du kände att du förstod eller tänkte när du väl var där som du inte riktigt hade fått när du satt på avstånd och läste bara?
Det var ju en förståelse, en inblick i hur vardagen ser ut och som jag också var nyfiken på. Hur överlever man en sån här sak och hur tar man sig vidare i vardagen? Och även om jag inledningsvis sa att man som blev helt slagen av det fruktansvärda i detta, så var det ju samtidigt också slående. Jag fick enorm beundran och respekt för föräldrarnas sätt att hantera det här. De har inget val, för de har två barn som behöver dem, men man kan göra det på olika sätt. Och deras sätt är på något sätt den här demonstrationen av människans styrka, som när hon behöver verkligen kan plocka fram det konstruktiva, meningsfulla och göra någonting även glädjefyllt i detta tunga, att hitta den vägen. Så det var ju också fantastiskt att se, och det märks ju just i vardagen. Mm. Den som ska klaras av varje dag, att det är som trygga, fina vuxna som hanterar det som behöver hanteras, men gör det också med en intention att göra det så bra som möjligt. Det var starkt att se, och det kan man bara uppleva på plats.
Jag beundrar dem stort, för de har ju liksom fortsatt valt livet, att vi ska våga fortsätta leva, fortsätta våga gå utanför dörren, trots att klockan är 3:15 en solig julidag. Så det tycker jag är oerhört stort. Och jag lyssnade på en intervju med Englas mamma, där hon berättade att man måste skapa mening ur det meningslösa, och det tycker jag att de gör varje dag och framåt också.
Har de idag, bortsett från det uppenbara, liksom, men har de några behov idag? Någonting som skulle kunna underlätta livet eller göra det bättre eller något sånt där?
Ja, det beror ju också på vilken kommun man bor i, hur mycket stöd man får och vad man behöver och så. Som det är just nu så verkar det som att de har det mesta de behöver och får vid behov. Men en cykel är väl kanske det som står på önskelistan för att Luna ska kunna få cykla igen. Mm. Som hon gjorde förr. Mm.
Vi ska snart ta avslutar här. Jag skulle ändå fråga, Emma, är det någonting mer du känner att... Det är inte så helt lätt att sätta ihop frågor till sådär när man... Du berättar ju om någonting som ändå är...
På riktigt.
Ja, dels på riktigt, och sen är det ju... För mig som förälder, det är ju väldigt svårt att tänka på. Är det någonting mer du vill förmedla, eller någonting som inte har tagit upp riktigt än?
Jag tänker att det här med brottsoffrets upplevelser, det tar ju som inte alls hänsyn till i juridiken. Och det vet jag att både Tintins mamma och Englas mamma har verkligen kämpar för. Och det skulle jag också vilja liksom slå ett slag för, att ta in den biten. För att brottsoffren, nu är ju liksom inte jag det primära brottsoffret, utan jag är liksom andra flodvågens brottsoffer. Men jag kan berätta om en upplevelse jag hade när jag var på konferens hösten 23. Då råkade det vara så att en journalist ringer mig och berättar att gärningsmannen är ute på permission, och vi råkar vara i samma stad. Och jag får en kraftig reaktion där jag känner att jag inte känner igen mig. Jag blir jätterädd och vill helst gå och gömma mig. Och törs jag gå från den här lokalen till hotellet? Och det tror jag inte man har tagit med i juridiken. Att hur påverkar det brottsoffren? Hur påverkar deras sysselsättningsförmåga, sjukskrivning och liksom psykiska hälsa? Och det tycker jag också är en sak som man kan prata om framåt. Att det bör också förändras.
Mm, mm. Ja, vi får verkligen hoppas att det blir så att, och att folk som lyssnar på det här och även andra då, tar till sig det. För det tror jag är ett otroligt viktigt perspektiv. För det, ja, det vittnesmål man kan ge kan man ju bara ge när man väl har gått igenom det. Så att
exakt.
Säga. Hörrni, vi har pratat mycket om Luna och det som har skett henne. Och för att vi och ni som lyssnar också ska få en möjlighet att få komma Luna själv lite närmare i alla fall, så ska vi avsluta med faktiskt att lyssna på henne själv. Det kommer en inspelning nu när hon sjunger solo i kyrkan som hon gjorde 2021. Det var alltså Luna som sjöng sol i början, så var kamraterna med sen. Det här var i kyrkan 2021, ett år före överfallet. Emma, hur känns det att lyssna på det?
Ja, det är jättefint. Då förstår man ju att det var ett väldigt litet barn som varit utsatt för det här.
Så var det. Stort tack, Emma och Jordet Wettergren, för att du var med oss idag i podden och berättade om det här. Stort tack för det.
Tack.
Stort tack Tove också för att du var med.
Tack.
Och stort tack förstås också till er som har lyssnat på dagens avsnitt av Ledarredaktionen. Lite speciellt avsnitt idag, kanske jobbar att lyssna på än vanligt, men också förstås mycket, mycket viktigare än vanligt. Som vanligt är ni varmt välkomna att höra av er till redaktionen med tankar och synpunkter på det vi precis diskuterat. Men också om ni har förslag på ämnen ni tycker vi ska ta upp i framtiden. Maila då på ledarsidan@svd.se. Dagens producent, han heter Jesper Sandström. Själv heter jag Andreas Eriksson och jag hoppas att vi hörs snart igen.